Riksteatern sprider scenkonst för alla, överallt. I förra veckan gästades Kalix av pjäsen Pappa, make och krigsförbrytare, skriven och framförd av Danjin Malinovic i sällskap av musikern, sångaren och skådespelaren Fikret Csemeli. Föreställningen, som är regisserad av Mikael Kocke, bygger på intervjuer som Danjin gjort med en dömd krigsförbrytare. Hur kan det vara möjligt att en kärleksfull pappa och make på nätterna misshandlar, mördar och våldtar? Och känner han någon ånger över det han gjort i forna Jugoslavien?
Det är lätt att sitta i en varm salong i ett land där fred råder och då förespråkar jag om att jag hade minsann inte låtit mig dras med. Sanningen är att de flesta av er hade kunnat göra exakt samma saker. Ni vill inte tro på det. Jag förstår det. För inte vill ni tro på att er pappa hade kunnat våldta någon. Nej, inte er pappa, eller hur?
Eftersom jag är från Bosnien och jag har sett där att det är väldigt många män där som har kunnat fungera som bra pappor och bra makar innan kriget, som under kriget har gjort hemska gärningar och sen efter kriget har återgått till att fungera som pappor och makar. Och då har jag alltid varit fundersam kring det här, liksom, hur är det möjligt att ha alla dessa tre roller samtidigt som man går ut och in ur. Där föddes nog den första idén.
Men jag hade kunnat vara ni. Kunnat vara er älskade pappa eller son. Er älskade make som i det vanliga livet inte hade kunnat göra en fluga för när. Men när det vanliga livet försvinner då? Vem hade er pappa, make eller son då varit?
Ja, heter Danjin Malinovic och jobbar som skådespelare och dramatiker. Just nu på Riksteatern ute med föreställningen Pappa, make och krigsförbrytare som jag också har skrivit.
Tänk er själva. Två små barn utan pappa. Deras pappa kommer inte hem mer. Om de kan ta livet av folk som var små barn, då är de inte människor.
Vad är de?
De är djur!
Det är en föreställning som bygger på intervjuer som jag har gjort med en man som suttit i fängelse under 18 års tid för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien. Och det är egentligen inte en föreställning som handlar om honom, utan mer en föreställning som handlar om hur en pappa och en make också kan bli en krigsförbrytare.
Hur kan man bli det då?
Ja, det finns ju massvis med olika teorier hur man kan bli det, men en grej som är säker är att forskningen är väldigt tydlig med att 6 av 10 personer ungefär kan göra liknande saker under fel omständigheter helt enkelt. Så det är ju ingenting som är jätteudda, utan det är nog väldigt många av oss som hade varit, tyvärr varit benägna att göra de här grejerna under de speciella omständigheterna.
Kao da sam lutka koja bol ne osjeća, ostavi me ljuba moja usred proljeća. Ostavi me ljuba moja usred proljeća.
Det är jag och en skådespelare till som heter Fikret Csemeli på scen tillsammans, och han är både skådespelare och musiker, och han spelar instrumentet balama eller saz, det är en slags luta. Och jag har ju specialvalt honom för att jag har sett honom spela det här instrumentet tidigare och visste att han skulle vara helt perfekt för föreställningen. Och det är väldigt vacker orientalisk musik. Han har turkisk bakgrund, så att musiken påminner rätt mycket om varandra där nere. Så att vi blandar musiken, det är både turkisk musik, egenkomponerad som han har gjort. Det är traditionella låtar, sen är det två låtar från forna Jugoslavien också.
Han är också skådespelare?
Jajamän, han är både och. Han jobbar både som skådespelare och som musiker. Så att han har en stor roll i pjäsen också.
Jag har förstått att ni går in och ut i de här rollerna.
Stämmer bra. Vi går in och ut i rollerna och ibland spelar jag mig själv, ibland spelar Fikret mig. Ibland går jag in som krigsförbrytare, ibland är han min mamma och pappa och så vidare.
Berätta om den här intervjun du har gjort i fängelse med den här mannen. Hur var det?
Det var ju väldigt speciellt, för jag fick ju själv förbereda mig på att inte visa några större känslor under de här intervjuerna, vara neutral. Jag var ju medveten om vilka saker han har dömts för, vilka människor han har på sitt samvete. Det som däremot var en chock för mig var ju de här detaljerna, på vilket sätt han har gjort det. Det var inga enkla intervjuer, vi hade sammanlagt kanske 100-tal intervjuer, men de flesta var via Skype och telefon. Träffades bara på riktigt ett par gånger ju. Han har fått också manuset översatt till sitt språk och jag har också garderat mig genom att få honom att skriva på ett kontrakt att han inte kan ta tillbaka att vi gör den här föreställningen.
Men vad säger han?
Det är ju blandade saker, det är en komplex, det finns inget enkelt svar på det, utan svaret jag sökte lite grann i föreställningen var delvis hur man är benägen att göra de här grejerna, men också om personen i sig ångrar eller inte ångrar. Ju. Om vi går till den frågan om han ångrar eller inte ångrar, så har jag själv inget svar riktigt. I många av scenerna tycker jag att han är väldigt kall, att han inte visar någon ånger. Sen finns det vissa tillfällen där det skiner igenom att han känner något. Men jag tror också att det är en försvarsmekanism, tänker jag. Han är ju medveten om vad han har gjort, och för att överhuvudtaget kunna leva idag så kan han nog inte tillåta sig själv att känna så pass mycket.
De hörde något komma, för en lampa tändes rätt omgående i huset. Vi försökte öppna, men det var lås och vi skrek: öppna dörren! Öppna den jävla dörren!
Det finns ju en och annan som har säkert gjort samma saker som den här killen, fast man kanske aldrig har blivit dömd för något. Orkar de komma och se en sån här föreställning?
Det är lite blandat, tror jag. Jag tror vissa av dem inte vågar ge sig på det, för att man antingen har obearbetade saker som man vill inte påminnas igen. Sen har vi ju märkt att det kommer en hel del ungdomar som har ett ursprung därifrån, men som själva kanske är födda här i Sverige och som har föräldrar som har upplevt saker och ting, men där föräldrarna har valt att inte berätta någonting i princip. Och då kommer dessa ungdomar till föreställningen för att detta blir en möjlighet för dem att i alla fall kunna kanske få en glimt av hur deras föräldrar eventuellt hade det. Så det är lite blandat.
Ja, efteråt har du ju samtal efter föreställningen. Vad får du för frågor och tankar och funderingar?
Många av frågorna handlar ju om det här just med, är vi som vanliga människor benägna att göra det här? Och man märker att människor reflekterar över det efter föreställningen. Tänk om jag själv också hade kunnat göra de här grejerna. Och lite grann är det ju det som är tanken med föreställningen. För att tanken är att man ska få med sig när man går härifrån att okej, jag kanske hade varit benägen att göra liknande grejer själv. Och jag tror att få med sig den tanken att man tror det och att man inte är naiv och säger bara nej, men jag hade aldrig gjort det. Då tror jag också att det är lättare att kunna avstå från de hemska gärningarna om man ställs inför det.
Jag tände en cigarett. Tog 3 blås. Tände på. Det brann. Ordentligt. Ena stunden sprang de runt, nästa stund så rullade de runt på gräsmattan. Skrek och skrek, förtvivlade. Ja, jag orkade inte höra på skrikandet mer, så jag sköt ner dem. Först barnen, sen föräldrarna. En stark doft av bränt kött.
Den här rollen du spelar hade ju faktiskt kunnat vara du, om du hade varit 15-20 år äldre.
Nej, men jag tänker ju att det är någonting som vi måste liksom reflektera. Jag kan ta nu, vi hade en föreställning för 2 dagar sedan i Umeå. Då fick vi en fråga av en ung kille som var där och tittade, som sa att han tyckte det var skrämmande, framförallt för att det får honom att reflektera över att han själv hade kunnat kanske eventuellt göra de här grejerna, och det är inte en bekväm känsla. Men återigen, som sagt, jag tror det är en väldigt nyttig känsla samtidigt, att man är medveten om att man är inte skyddad mot det onda, och då kanske det finns hopp, som sagt, att man kan låta bli det om man är medveten om det. Jag tror det är svårare för dem som blundar och som är naiva och som tror att de tillhör en säker grupp som aldrig kan hamna där. Det är de som oftast tyvärr hamnar där.
Den här krigsförbrytaren du intervjuade i fängelset var ju ett extremt fall. Vad hade han på sitt samvete?
Han har ju mord, han har våldtäkt på sitt samvete, han har plundringar, han har misshandlar. Och detta är saker som han aldrig innan kriget någonsin varit i närheten av. Men under kriget så eskalerade det väldigt fort för honom på bara ett års tid ungefär. Så att de grejerna han gjorde som han var dömd för var begicks under ett års tid. Och han själv beskriver det också som att den här gränsen förflyttades väldigt snabbt för hans del. Från det så han trodde att han aldrig skulle kunna liksom röra en människa ens. Men det flyttades väldigt snabbt från det att han började stjäla till att slå, till att våldta, till att mörda.
Han placerade kniven mot strupen och drog ett snitt. Hon ramlade inte omkull direkt. Hon satt kvar en stund.
Vad sa ni andra?
Ingenting. Direkt efter oss sa han, kom igen, vi drar till nästa, vi har bråttom.
Var hon död?
Jag vet inte. Jag såg inte ifall hennes ögon var öppna. Jag tror inte hon var helt död. Tittade inte på hennes ansikte.
Det hårdnar ju allt mer i Sverige. Mm. Och folk får mer och mer liksom extrema åsikter om andra. Tror du att något sånt här skulle kunna hända här?
Ja, det tror jag definitivt. Jag vill ju alltid vara positiv och tänka att det kommer bli bra i slutändan. Men jag ser ju väldigt mycket likheter med Sverige och så som vi hade det i forna Jugoslavien. Vi var ju lite grann som alla svenskar är också, att vi sa att det kan aldrig bli ett krig här dagarna innan kriget, så att vi fortfarande drack kaffe med varandra. Men det vi gjorde där nere var ju att vi lät tre nationalister komma till makten från tre olika sidor. Och när de väl hade makten då brakades samman helt och hållet. Så att ja, inte bara i Sverige utan många andra delar av Europa också, så är det ett oroande läge där vi låter nationalister ta mer och mer plats.
Hur var det för dig då när du var liten?
Nej, men det är ju någonting som jag minns väldigt tydligt ju. Och det var ju att man hela tiden trodde att man skulle komma hem igen, men det blev ju inte så. Utan man hamnade någon helt annanstans utan minsta möjlighet att återvända hemåt igen ju. Och det, nu var ju mitt fall forna Jugoslavien, och jag menar, vi har ju i Sverige hur många som helst som har gått igenom liknande saker från massvis med olika länder ju. Så jag tror det är en känsla som de flesta känner igen.
Hon bara skrek och grät. Dolazi vamo majku ti prljavu jebem!
Varför ska man se en sån här pjäs som är så dyster och tung? Varför ska man inte gå och se en komedi eller musikal som man kan dricka vin och äta en räkmacka till?
Nej, men det är klart, man ska ju se det också ju. Men man måste också kunna tillåta sig själv att se en pjäs som är på riktigt. En pjäs som speglar samhället vi lever i. En pjäs som eventuellt kan lära oss någonting som vi kan ta med oss. Förutom att få skratta lite grann. Men det är ju också en pjäs. Det är ju en tung pjäs, men vi har väldigt mycket musik, livemusik med i pjäsen. Det finns också väldigt många scener där han faktiskt ser den fina pappan och maken. Så man ska inte bara vara rädd för att det enbart är en tung pjäs.
Vad gör det med dig som människa att gestalta ett sånt här monster?
Nej, men alltså det är ju mitt arbete att gestalta honom, och jag försöker göra det så rättvist jag kan. Jag har ju verkligen lagt ner mycket tid för att försöka gestalta honom så som han framstod framför mig. Sen tycker jag att jag skulle inte säga att det ger mig glädje, för det gör det inte. Men däremot så ger det mig energi att jag tycker att jag gör någonting som är viktigt och någonting som kanske folk kan ta med sig.
Voljelo se dvoje mladi. 6 mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu amanama, dušmani me da doše. Kad su htjeli da se uzmu amanama, dušmani me da doše. Dođe dragi sa dunjama, nađe Fatmu na nosilima, 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom
Fatmu ljubim ja. Da još jednom Fatmu ljubim ja.